Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Sporthuset, avsnitt 74.
Det är ju ditt födelseår det, Tommy.
Just det, stämmer. Och sportåret då Muhammad Ali återtog mästarbältet i tungviktsboxning i The Rumble in the Jungle mot George Foreman.
Och Sverige blev femma i fotbolls-VM med storstjärnorna Ronny Hellström och inte minst, kram på dig, Ralf Edström.
Men i sporthuset idag så blir det förstås framförallt aktuella ämnen.
Som junior-VM i ishockey, Charlotte Kallas framtid och Inside Allsvenskan från Jens Fjällström.
Smack, så startar vi.
Vi har vant oss vid att det är lite ovanligt i sporthuset mellan varven. Denna dag är inget undantag. Tommy och jag brukar sitta in till varandra där vi spelar in i centrala Stockholm och Jens vara med på Skype från Malmö. Men nu är jag är på Skype från Montreal, sitter på 33:e våningen på ett hotell i centrala Montreal på junior-VM. Och du, Jens, sitter med Tommy.
Ja, jag är du och du är jag idag, känns det som. Det känns jättetrevligt.
Ja, precis, fast tvärtom.
Ja. Ja, men vi har å andra sidan dig på en väldigt stor tv-skärm, så det känns som att du är ytterst närvarande. Vi har till och med kunnat se att du har munsår där. Jag funderar på, kan Johaugs salva vara någonting som kan lösa de där problemen?
Ja, de har bra grejer här, ser du. Ja. Men du ska veta hur jag såg ut för en stund sedan. Med några dagar sedan. Jag tror att det är kylan här, mitt intensiva promenerande i den här. Det kan ju vara så här ner mot minus 15. Det är inte min Stockholmshud riktigt van vid, så man får anstränga sig lite.
Härligt med omväxling här, måste jag säga. Jag gillar ju er båda exakt lika mycket, det vet ni. Men ändå att få in Jens här nu, det var ju så länge sedan.
Ja,
det här, kan man se varandra i ögonen.
Ett jättetrevligt rum ni har åstadkommit här. Och Martin har riggat allting i vanlig ordning. Så jag måste säga, det här är en uppjackning inför 2017 och fortsättningen av sporthuset.
Sporthuset spelas numera in på Norrlandsgatan 23 i centrala Stockholm. Vi säger tack till Ulf Wiklund som ser till att vi kan sitta i den här härliga lokalen. Men du har inte tagit kontakt med någon läkare där borta i Nordamerika apropå ditt munsår, Lasse, eller?
Nej, det har jag inte gjort, men jag har blivit min egen där och varit inne här på. De har ju lite starkare grejer på apoteken här faktiskt. Så att när man tar det där och applicerar. Så det är både på överläpp och underläpp också, så det är en kamp och det är dubbla på, det är en lång historia. Men då svider det till rejält så man känner att det händer något.
Det bränner till.
Ja, nej, men för jag kommer tänka på när jag kom till Florida en gång och har varit hemma med lunginflammation i flera dagar, åkte till USA, mådde jättedåligt på flygresan, kom dit, hade hög feber. Hemma i Sverige fick man inga antibiotika och så, det finns ju försiktighetsåtgärder där. Kom dit, frågade hotellreceptionen och sa att jag mår dåligt och sa om 30 minuter så kommer en doktor upp till ditt rum. Så bankade det på dörren 30 minuter senare, bam bam bam. Inkommer en kille som påminner väldigt mycket om så här The Wolf, Harvey Keitel där i Pulp Fiction. Kommer ni ihåg det? När han kom in och bara städade, det var något dödsfall där som han bara snabbt skulle städa av så att det blev snyggt och rent. Ja, han kom in med en hockeytrunk, alltså jag menar hockeytrunk, med fullproppad med mediciner och sprutor. Och sa så här, snabbt koll bara, du har lunginflammation, då kommer vi göra på följande sätt. Du kommer få de här tabletterna, du kommer få den här sprutan, du kommer vara lite bättre om 12 timmar och helt bra om 24 timmar. Smack, smack, smack tabletter, spruta i rumpan, smack! Och sen var jag klart på 20 minuter. Sen började faktureringsrutinerna.
Okay.
På hans iPad.
Du kan annars komma först, va?
De pågick sedan i 40 minuter. Och ringa försäkringsbolag och så. Gissa vad beloppet blev som till slut försäkringsbolaget betalade i svenska kronor för detta 10 minuters åtgärdande. Som i och för sig gjorde mig helt frisk.
1200 kronor.
1200 kronor, vad säger du, Lasse?
Dubbelt det.
Första, andra, tredje.
Rätt svar, 23 000 kronor.
Nej, men dra åt helvete. Ja, det är ju makalöst.
Men.
Det gäller att vara försäkrad. Du, på tal om det där. I Kina blev man ju inte sjuk speciellt ofta. För där hade de ju... Vi hade en master kopplad till laget och han kokade ju bara en brygd när man började få lite halsont, och så drack man lite av den där, den bestod av ginseng och massa rötter och säkert en del andra grejer också, och så var man kärnfrisk. Men i Chengdu, mitten av Kina, så var vi för att spela en bortamatch, och jag och Hasse Eklund, som var min roommate vid det tillfället, hade glömt att ta med oss den här adaptern som man kopplade så att man sen kunde lyssna på musik på tvn och se filmer och sådana där saker. Så vi ringer ner till receptionen på Chengdu International Airport. International Hotel i varje fall. Mm. Och säger, would it be possible to get an adapter up to room 320? Yes, of course, säger de där då glatt. Och så sen så väntar vi och väntar, och den här adaptern kommer ju inte. Och det går ju nästan 20 minuter eller något i den stilen, och då är det någon som knackar på där och jag går och öppnar och säger till Hasse Eklund, Hasse, du måste komma hit. Du måste komma. För där står det då inte någon med en adapter, men det väl en doktor som står med vit rock och stetoskop hängandes runt halsen och en sån här riktig doktorsportfölj redo att ingripa och hjälpa mig för mindre än 23 000 skulle jag tro. Men han fick vända hem i varje fall, och vi fick gå ner till receptionen och greja en adapter där i varje fall. Så kan det bli med doktor och adapter.
Ja, det är bra. Du Lasse, du är ju hockeyns vagga. Hur känner du av det?
Ja.
Jag gick tillbaka lite och tittade. NHL startade ju 1917, för exakt 100 år sedan. Och det startades just i Montreal.
Mm, de är väldigt tydliga med sitt Canadiens här, The Habs som de kallas för. Och det säger de också här, att i Montreal håller man på Canadiens. Kanada är inte riktigt lika viktigt. Och det där är ju en del av diskussionen, har ju varit att de har lagt slutspelet då där jag befinner mig nu, och vid inspelningstillfället står vi just inför semifinalerna, och nu kommer allt att avgöras i Montreal i den här pampiga Bell Center som är det största arenan tror jag i NHL. Medan Ontario och Toronto har fått lägga ner spelet då på slutet här.
Vet du vad det påminner om, Lasse? För testa det som Jens också minner, alltså Barcelona och Katalonien på något sätt, eller hur? Att,
kan man säga.
Eller hur? Att det är inte Spanien som är viktigare, utan det är Katalonien och det är FC Barcelona.
Mm. Men det är en tydlig skillnad i det perspektivet, att i Spanien talar man ju spanska. Grundlagen säger ju inte att man ska tala katalanska och spanska. Men här säger ju grundlagen och den kanadenska konstitutionen att Kanada är tvåspråkigt. Så kanadensarna ska så att säga acceptera att tala både franska och engelska. Och i provinsen Quebec som vi befinner oss i, där Montreal då är residensstad om jag så säger. Och Montreal är väl näst största staden tror jag här i Kanada. Så är ju franska första språket. Man blir alltid tilltalad på franska här som nummer ett. Och det finns ju en del av populationen här som inte talar engelska till och med faktiskt. De har liksom satt det på bana två. Men det är ju bara här i den här provinsen utav Kanada. Sen är det ju förhållandet klart omvänt på andra ställen. Men även i Toronto pratar de ju faktiskt nu när Kanada spelar spiken på en väldigt amerikaniserad, men, eller kanadensisk engelska, inspirerad, men ändå franska också.
Mm. Vad bra att du fick öva din franska i somras då en månad. Så du har ju, och Lasse är riktigt duktig på franska.
Ja.
Berätta om vad din fransklärare sa till dig. Det tycker jag är liksom beviset för det.
Ja. Vi var bara 6 stycken som läste. Det var ju som tredje språk. Det hette C-språk när jag gick i skolan.
Uh-huh.
Jag hade, man, förutom svenska, det var en engelska som alla läste obligatoriskt från årskurs 3 tror jag. Och sen kom tyska som jag kunde välja redan på högstadiet. Och så gymnasiet valde jag till franska. Men hon tyckte att jag hade så vackert uttal. Mm. Så jag fick ju ha, hon sa ju, och nu ska du Lars få läsa för oss alla. Vi bara lyssnar. Alla sluter ögonen och så bara lyssnar.
Men gör det, Lasse.
Bara lyssna på Lars.
Kör en liten mening.
Alla bonheur. Och så satt jag och läste då på franska i den där boken. Och då sa hon så här, du är så musikalisk, du kommer bli konsertpianist eller någonting. Men jag kunde ju inte säga det till henne, att nej, men du förstår, jag kan inte ta en ton av någonting. Men jag läste franska. Jag har gott språköra men usel grammatik.
Högt i tak i sporthuset.
Det är speciellt att bevaka ett junior-VM ishockey. För min del är det första gången i hela min yrkeskarriär jag har fått möjlighet att göra det. En anledning är att det här kan sägas vara föräldrarnas VM. Och visst, kändispapperna är förstås i fokus, men inte bara det. När jag mötte Ulf Dahlén i galet imponerande Complex Bar, som är Montreal Canadiens träningsanläggning, presenterade han blixtsnabbt sin kompis, och det var Elias Petterssons pappa. Sverige tränade och papporna var på plats. Och i Norran kan jag läsa en intervju med Tim Söderlunds mamma på plats i Montreal. Hon hade ätit lunch med sonen men inte snackat ishockey. Det var mer mamma-son-snack. Så det här är faktiskt föräldrarnas VM. Det vimlar av spända, fokuserade och glada mammor och pappor. Och de förtjänar att hyllas. Jag kommer faktiskt att tänka på min tid som, och inga jämförelser i övrigt men ändå, överledare för Stockholms innebandyförbunds distriktslag. Det var viktigt att planering och genomförande fungerade också för föräldrarna. Inte för att de la sig i, utan för att de var där. Stöttande, uppmuntrande. Det blev liksom viktigt att ta bra hand om söner och döttrar som lirade med nerver utanpå tröjorna. Så min syn på junior-VM är att det är just det. Juniorer. Och det är definitivt ett mästerskap för föräldrarna. Och de förtjänar att hyllas.
Jag kommer ihåg när jag spelade ishockey Björklöven en gång i tiden, att det var utbytesresor där ena året så åkte ett lag från Umeå över till andra sidan Atlanten och blev då inhuserade hos familjer på orten och så sedan som då var hockeyföräldrar där. Föräldrar var ganska ofta med på de där resorna också, och så nästa år så kom andra laget i retur. Det påminner ju lite grann om det här i gigantiskt format. Att man åker iväg och spelar cup. Det är bara det att här är cupen på andra sidan Atlanten och föräldrarna för detta fixstjärnor. Men det där har funnits med, tror jag, med de här hockeyföräldrarna och hockeybarnen hela vägen.
Yes, please. Thank you. En plytar, s'il vous plaît.
Oj, hör vad bra ni är på franska. Hör du?
Det jag blundar och njuter.
Ja.
Det var den mycket trevliga damen som ansvarar för att städa här som dundrade in. Vi skiljer oss inspelningsmässigt sett. Det är ju förmiddag här. Hon är ju inte ens nio på förmiddagen här.
Nej.
Eller på morgonen här faktiskt.
En plytar.
Ja, lite senare tack. Ja, det brukar fungera och ja, säga bra. Någonting. Förlåt Jens.
Nej, men det är bara. Nej, men jag hade också, när jag spelade hockey upp till 16, hade vi något utbyte med något lag från Anchorage, Alaska. Som var här och härjade. Men jag tänker på det här med papporna där som du var inne på. Alltså inte vilka papper som helst vi pratar om. Det är alltså Mika Nylander, 1000 NHL-matcher. Ulf Dahlén, 1000 NHL-matcher. Claes Eriksson, Joel Eriksson X, pappa, som har tagit flera SM-guld med Färjestad. Det är Bo Ahl, pappa till Filip Ahl, som har blivit svensk mästare. Det är Niklas Andersson, pappa till Lias Andersson, som har blivit svensk mästare och guldmålskytt. Så att det här är ju nästan en slags rekord ändå, måste det vara, särskilt eller det svenska laget.
Ja, men jag gillar ju också att för Ulf Dahlén, denna underbara människa som är så suverän, han presenterar direkt sin kompis, vilket var Elias Pettersson. Och min tanke är så här att, ja, men Ulf Dahlén har ju gjort en enorm hockeykarriär, men det finns ju lirare i det här laget. Det handlar ju inte om att, jag menar, Elias Pettersson tjänar väl inga jättepengar i Timrå. Jag menar, föräldrarna får ju såklart i många fall säkert pussla en aning för att kunna åka till Montreal över jul- och nyårshelgen. Liksom. Men de är här. Och det blir en väldigt starkt intryck. Och framförallt när man tittar på sändningarna som är av de nordamerikanska matcherna. Kanada, när de lirar till exempel. Så fort de gör mål, då klipper ju bildproducenterna alltid in föräldrarna på läktaren. Och de presenteras liksom. Vilket ju innebär, för det här är ju liksom en turnering där de här unga spelarna, de står ju inför sina draftval. I Rasmus Dahlins fall så kommer det om två år först till och med. Och flera stycken är ju liksom inte. Och det är liksom hela grejen här egentligen, att de bygger någonting för det kommande karriärvalet för de här, när de ska vidare i sina respektive utmaningar. Så att jag tycker det är lite häftigt. Och det är så starkt när för det här är ju framgångsrika. Det är ju eliten som har kommit så här långt. Du får representera ditt land. Så det är ju stolta föräldrar som är här också med sina, i det här fallet, söner. Jag tycker det är häftigt faktiskt.
La maison de sport avec Le Jean, Lars et Tommy.
Le Jean, vi hänger kvar vid franskan och byter sport från ishockey till fotboll, som ju är ditt huvudämne såklart, Jens, och någonting du har funderat på.
Nej, men det är väl. Jag var här innan jul och gjorde ett studiebesök i Tyskland. Och jag tycker överlag så ska man göra studiebesök, för att det ger nya intryck. Du får möjlighet att se samma typ av sport som man jobbar med själv, men kanske från lite andra vinklar. Och det tycker jag är häftigt med att göra besök, inte minst utomlands och så. Sen var det Leipzig jag besökte. En klubb som jobbar väldigt spännande tycker jag. Det finns de som tycker väldigt illa om Leipzig för att de är sponsrade av Red Bull. Och det förstår jag, det finns en viss ekonomisk doping i det hela. Den lägger vi åt sidan, ni behöver inte rasa. Men idémässigt så jobbar man väldigt intressant. Och idéer är gratis. Och där är det verkligen att spelidén är det som är det allena rådande, det absolut viktigaste för Leipzig. Det är ju såklart, alla säger ju att deras spelidé är viktig. Men det handlar ju också om hur väl utvecklad är spelidén. Och därefter, om man har en väl utvecklad spelidé, hur överför man den till spelarna? Och där tycker jag de hade två huvuddelar i det här som är väldigt intressanta som jag plockar med mig och som jag gärna skulle vilja ta till allsvenskan. Och det ena, man jobbade väldigt mycket med videoanalys. Nästintill dagligen. För att när alla ser samma bild så ser alla samma situation. Hur ska vi arbeta? Och på det sättet så liksom både förstärker man och korrigerar man så att man når rätt beteende, så man gör rätt saker. Oerhört intressant. Nästintill dagligen feedback den vägen. Oj, 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 vad bra. Och oj, vad mycket lättare det blir att överföra en idé till spelare och få alla spelare att se samma idé. Den andra delen i det hela var liksom skapa övningar och skapa träningar där det lämnas utrymme för instruktioner. För det är så lätt att man kör och har liksom, som spelare vill man ju bara spela. Man vill bara ha flyt i det hela och köra hela tiden. Men för att också kunna korrigera och förstärka i det läget så måste det finnas möjligheter för pauser. Naturliga pauser där man liksom startar en övning från ett fast läge och så finns det möjlighet att gå in och instruera och där på plats ute på planen också rätta till grejer. Och det var några grejer som jag plockade med mig därifrån och tänkte bara, gud vad härligt det är och se några som har tänkt hela vägen. Sen kan man inte frångå att titta lite gärna extra på han som springer med nummer 10 när man tittar på Leipzig, för det är Emil Forsberg, allsvensk spelare, landslagsspelare som just nu spelar fotboll. Ursäkta, han gjorde någonting elakt så att han blir avstängd 5 matcher, vi sätter en parentes kring det, men i övrigt spelar han fotboll på en så kolossalt hög nivå för tillfället. Jag tänker lite på Fredrik Ljungberg i snabbheten i det som sker. Men jag tänker framförallt att det är väldigt svårt för svenska spelare att hävda sig internationellt i en nummer 10-roll. Alltså en playmaker-roll. Vi har mer varit slita, springa modellen som Sverige har kunnat exportera. Men att exportera det finaste hantverket och de små insticken och det har vi inte. Det är Brolin möjligtvis. Brolin tycker jag stämmer in på det. Och det som slår mig när jag ser Emil Forsberg är han tänker snabbare än sin omgivning. Och det är banne inte många svenskar som grejar det. Zlatan gör det på sitt sätt. Men Emil Forsberg är ju liksom det som är på väg att ta över efter som fixstjärnan, kände jag. Och jag blir bara mer och mer övertygad om det vi pratade om i podcasten för ett halvår sedan, ett år sedan. Jag kommer inte ihåg när det var när jag räckte upp handen och sa Emil Forsberg kommer vara första svensk som vinner guldbollen efter Zlatan. Efter det Tysklandsbesöket säger jag är banne mig säker på det.
Många delar man vill reflektera över, men om vi ska ta Emil Forsbergs delen så är det precis det att svensk fotboll är ju i så starkt behov av. För menar, på den eran som var bra senast så var ju spelarna så duktiga så de platsade i större klubbar i Europa. Och det är klart att jag vet inte om Leipzig ska räknas dit. De har gjort en succé- och kometsäsong, jag vet det. Men jag gladdes åt när Victor Nilsson Lindelöf var på väg till Manchester United. Nu verkar det inte ha blivit något. Och det går från inspelningstillfälle till det att vi publicerar här kan det ha hänt något ytterligare. Men det är glädjande att svenska spelare nämns i större klubbarsammanhang nu. Så att det inte är så att ett landslag endast ska bygga på att spelare har flyttat till våra nordiska grannländer eller till Grekland, Frankrike, Holland.
Jag kollade med sportchefen för Leipzig som heter, jag tror han heter Ralf Rangnick eller något i den stilen. För vi stod och hängde på en av träningarna tillsammans. Och då frågade jag, är ni nöjd med Emil Forsberg? Jag sa, han var den överlägset bästa spelaren i Zweite Bundesliga. Och jag tycker att han är en av Bundesligas absolut bästa spelare. Då är man på en bra nivå. Det är liksom en bra statement och ganska skönt kvitto för Emil Forsberg. För han sitter säkert och lyssnar på den här podcasten när han får höra de orden.
Det gör han garanterat det.
Sporthuset med Lasse och Tommy.
Och med Jens Fjällström och med den här rubriken från mig, slutet på sagan om Kalla. Charlotte Kalla är Sveriges främsta kvinnliga längdskidåkare genom tiderna. Hon är den enda som har både blivit olympisk mästare och världsmästare. Två gånger vardera dessutom. Men frågan är om det ens blir någon OS-start i Pyeongchang om ett drygt år. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Kalla, precis som en annan framgångsrik supertalang på 2000-talet i längdskidåkning, Per Elofsson, slutar sin karriär innan hon fyller 30. Det gör hon i sommar. Hennes genomklappning i världscuppremiären visade sig vara hjärtproblem, förmaksflimmer. Hon ställde in ett antal tävlingar innan hon fick klartecken, men starten på Tour de Ski har inte gett något större hopp. Platser en bra bit ner i resultatlistorna. Kalla sa dystert efter inledningen på Tour de Ski: jag ska nog inte dela med mig av alla mörka tankar jag har just nu. Jag som har varit på den här nivån som Kalla har varit, alltså bäst i världen, och drabbas av så här stora problem nu, väljer nästan alltid i det här skedet att sluta av motivationsskäl. Hon har inte bara varit en stor svensk skidåkare, hon har varit en väldigt stor profil också utanför skidspåren som gjort längdskidåkningen ännu mer populär. Och det här gör att luckan efter henne kommer bli stor. Jag önskar henne all lycka nu i försöken att komma tillbaka den här vintern. Hoppas, hoppas, hoppas. Men jag tror tyvärr att det blir svårt. Jag tror att sagan om Kalla är slut.
Mm. Det är lite ödesmättat, för att hon har ju varit en del av svensk skidsport så länge, och hon har ju haft, förutom sitt charmiga leende och hela uppenbarelsen som är så fin, så känner jag också så där, hon har inte haft någon fasad.
Nej.
Vilket är otroligt befriande för att vara en idrottare som befinner sig på så hög nivå. Det har inte funnits någon fasad, och det har hörts och det har synts vid fall.
Mm.
Svordomarna kommer rätt ut. De behålls inte innan i mixzone på väg från, där tårarna kommer och sanningen kommer rakt ut från henne, vilket jag tycker liksom har gjort att jag tror hon har nått in i många svenskars hjärta, inte bara via väldigt fina skidprestationer också, utan genom den människa och person som hon är. Så det känns lite sådär, nästan som det knyter sig i magen lite när man tänker att det skulle kunna vara ett kapitel som är på väg att stängas.
Ge henne tid. Backa flera steg. Hon hade väl hjärtbekymmer, va? Alltså starka hälsoproblem. Och det får inte en elitidrottare över en natt. Det beror på någonting annat också. Om jag förstår saken rätt så har hon ju ett förhållande som har tagit slut. Det finns alltså personliga frågor för henne som hon måste hantera och lösa och få lugn och ro och tid för att hantera. Och parallellt med detta så ska hon i strålkastarljuset av att vi alla vet vad hon kan prestera ligga på henne och säga, liksom ställa frågorna: varför går inte det, varför går inte det, och så vidare. Så att jag förstår din fråga, Tommy, och den ska tas på allvar. Och vi ska inte stressa åt något håll, utan ge henne tid att fundera själv i de här lägena. Man får inte den typen av allvarlig fysisk åkomma som Charlotte Kalla fick i inledningen av den här säsongen, med mindre än att det är någon kombinationsförklaring till att det har inträffat. Hon kanske behöver ta lite ledigt den här säsongen och satsa på och träna för målsättningen Sydkorea 2018.
För det är VM-år i år också, så det kan ju locka att också vara med där i VM i Lahtis, men Pyeongchang
skit i VM, ändå, skit ja. I VM. Om hon vill ska hon satsa på OS det 2018, men ge henne framförallt tid. Och jag tror att det är det hennes omgivning ska säga till henne också, att hon behöver kanske ta lite tid för sig själv och fundera över och komma tillbaka därifrån sen. Resultathetsen på elitnivå är ju gigantisk.
Jag vill upprepa det, jag har ju pratat mycket om Kallur tidigare, nu är det Kalla.
Tänkte faktiskt på
Sanna. Ja, eller Kallur, så har jag varit tydlig med att jag tycker otroligt illa om folk som säger: lägg av nu, du är slut. Det är ju inte egentligen det jag säger. Jag hoppas ju jättemycket att Kalla ska kunna orka kämpa som Kallur har gjort. Men de flesta gör ju inte det. På det sättet har ju Kallur varit unik och gnugga år efter år för att komma tillbaka. Nu vet vi inte om Kallas problem kommer bli så stora. Men ofta slutar ändå med motivationsproblem. Elofsson hade ju en hel strulig beslut av sin karriär och slutade vid 29 års ålder. Och tyvärr så tror jag, även om jag inte hoppas det, att vi har sett det sista av Kalla vad det gäller medaljer och så på stora mästerskap.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Twitter @sporthuset eller på mail sporthuset@houseofsports.se. Jag hade ju uppe, det var en kompis som hade fått en fortkörningsbot i Dubai. Jag har en kompis med sin familj som bor där och arbetar i Dubai. Och då fick vi på sporthuset ett mail från Ralf Jonasson som sa att, för jag undrade om posten i Dubai levererades med kamel ute i öknen där. Och då skrev han så här att den sköts inte alls på det sättet. Det finns faktiskt ingen post i Dubai, konstaterar han. Och han, Ralf alltså, betraktar postväsendet som en fundamental del av samhället och mitt liv. Blev perplex när han förstod detta och försökte tänka på hur det kan fungera. Folk får inte paket. Företag kan få saker via budfirmor i nödfall. Räkningar. Folk får inte räkningar i Dubai. Ingen betalar för sina bostäder, bilar eller liknande. Ström är gratis. Dubai är struket från Ralf Jonassons lista över tänkbara ställen att bo på, för det finns ingen fungerande post i huvudanledningen. Och jag fick det här från Ralf, så jag slog en signal faktiskt till min kompis där, för finns det ingen post? Så jag, nej, han sa den där boten kom på mail till företag, det var en företagsbil, så den kom på mail. Däremot sa han att det är ju leveranser med budfirmor, så som Ralf också beskriver, så att så fort de får post och paket hemifrån Sverige så kommer det med
kamel.
Ja, UPS eller DHL eller vad de nu heter.
Inte med kamel,
nej. Så Ralf hade rätt i det, men min kompis beskrev att de har fått ganska mycket från Sverige, skickat från svärmor och föräldrar och sådär. Inte minst inför jul då, som har kommit med postleverans. Men det har kommit till min kompis företag då, företagsleveranser.
Men det är ju skönt att, det kan min brorsa intyga, Janne Åström som har jobbat på posten i Sverige sedan 1969 som brevbärare, att här hemma funkar det ju fläckfritt. Eller?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tänkte faktiskt på det här, för jag har haft ett par resor här med NetOnNet och förallt inte posten, men väl PostNord.
Ja, men det är det som är posten. Av,
ja, men det är posten numera.
Ja, men jättebra. Mm. Och jag tänkte, tänk om Lasse hade varit med om den här resan. Mm. Han hade lackat ur fullständigt. Det var nämligen så att jag beställde...
Några på PostNord hade kanske kunnat få sparken. Eller?
Ja, jag tror.
Och Lasse hade fått mängder med värdecheckar.
Ja, det är inte omöjligt.
Kan det sluta när han sätter igång den?
Det är så. Ja, men grejen var den att jag beställde faktiskt en tv. Köpte en tv 27 november. Det var ju liksom lite drygt en månad sedan. Och det stod då att kommer leverans inom 3-4 arbetsdagar. Och vi skulle åka iväg till Miami, där vi var med förra gången med den här podcasten. Och så att jag precis på fjärde dagen skulle kunna få leveransen. Och sa det till Katte, min fru, liksom, men gud, så fantastiskt. Liksom. Man måste ju handla mer på nätet. Det här är ju, jag kan förstå, konka hem en tv själv när man bara buff, har den 3-4 dagar senare hemma. Det här är ju guld ju. Men det visade sig att den kom ju inte inom 3-4 dagar, utan vi hann ju åka iväg. Och vilket innebär att vi var borta ungefär 2 veckor. Vi var ju tvungna att skjuta fram leveransen. Mm. Och nu har ärendet då glidit från NetOnNet över till PostNord. Och nu börjar det bli lite stökigt här, för att det är lite svårt då att hitta en dag som kan passa. För det är ju då mellan vissa klockslag som det ska vara. Så jag hittar ett och mejlar in till en adress som jag hade fått där då, att den 16, tror jag det var, december, då skulle det kunna funka och leverera i varje fall. Och sitter där och väntar den 16, tänker snart kommer den och det här ska bli kul att packa upp tvn, men den kommer ju inte. De läser tydligen inte mail, visar sig.
Nej.
Då återstår nästa problem då. Ja, men vi ska ju åka iväg över jul, så vi kommer inte kunna vara och ta emot tvn kommande dagar. Och då måste man nämligen förlänga liggtiden. Alltså att godset ska då finnas kvar på PostNord längre än vad som är sagt. Men den liggtiden kan inte jag förlänga, utan den måste NetOnNet förlänga. Så vi måste ringa till NetOnNet för att be dem förlänga liggtiden. Och NetOnNet, ska du veta, då sitter man åtminstone i 25-30 minuter och väntar innan man kommer fram. Och
det bygger på att man inte pratar i verkligheten med dem, eftersom det är NetOnNet.
Ja, man kommer till slut till en människa i varje fall. Och så sedan kommer jag äntligen fram till en människa där som förlänger liggtiden. Ja, men det funkar fram till 13 januari kommer du kunna ha den här då. Ja, men vad bra då. Och så sedan så visar det sig att, nej men nog förbaskat, hade de ju skickat tillbaka tvn från PostNord då, i Malmö till huvudlagret i Borås då. Och några dagar senare dimper den en faktura. För att vi får ju då betala extra leverans då, för att paketet har ju inte, tvn har inte hämtats ut. Nej, men det har ju inte, vi har ju förlängt liggtiden och sådär. Nå, det går ytterligare dagar och den här tvn skickas på nytt då. Och då får man nämligen då ett stiligt litet mejl där det står att nu är den skickad och du kommer kunna följa vägen. Och jag sitter och följer vägen där från 28 december och tänker nu ska vi se vad som händer med den här tvn. Det blir 29 december och det blir 30 december och man tänker sig att den rör sig nog lite grann.
Men nu, nu har det gått en månad nästan.
Nu har det gått en månad och den har ännu inte liksom rört sig från det här huvudlagret. Så det går ju då till igår andra januari, så ringer jag upp till Net-on-Net och frågar du, till att börja med den här fakturan som jag har fått här, ja men den kom vi då överens om att den river vi, ja men det är ju bra, och det har vi redan gjort, ja men då hade ni kunnat meddela det till mig i varje fall så att det inte går att betala den här fakturan. Nå, men skulle du samtidigt kunna kolla vart den där tvn är någonstans då? Ja, det kan jag göra. Ja, den är i Örebro, säger han.
Och i Örebro, ja.
Och i Örebro. Och vart har ni ert huvudlager? Ja, det har vi i Borås. Tycker du inte att det är en ganska konstig väg att ta tvn från Borås när den ska till Malmö till Örebro då? Jo, det har du rätt i. Så där är det. Men som med ett trollspö så dök tvn upp idag.
Och då,
ja! Och då får jag ett sms att där det står klockan 9:14 i morse har vi varit för att leverera en tv hos mig. Ja, men det är jätteschysst att ni meddelade det efter ni har varit där. Ni hade kunnat hört av er i varje fall någon dag innan så att jag kunde ha fått reda på det.
Så ingen kunde ta emot den eller?
Så ingen, nej men herregud, vi var ju väg på jobb.
Nu är den återskickad till Örebro.
Är den tillbaka Örebro?
Nej, men han var helt fenomenal, Anders, som körde den här lastbilen och har haft den där då hela dagen på sitt på sitt flak där, skumpades omkring då. Anders dessutom MFF-are, tack så jättemycket. Så vi kunde lösa det där så att han senare på eftermiddag, min fru åkte hem och så sen kunde hon vara hemma och hämta upp det här paketet. Så nu har tvn drygt en månad senare hittat rätt. Låt oss hoppas att det finns skärm på den och att den funkar också.
Du måste skicka en bild på kartongen liksom och allting så vi får se.
Men det här kommer ju de här nätbolagen undan alldeles för billigt med. För de missar ju att leverera från början. Och de säljer in en vara med en leverans, med ett leveransbesked som de inte kan leva upp till. Och det är ju inte ens nära i det här fallet. Och jag menar, du får ju för eventuell kompensation, här får ju du jaga så länge så det är ju fullständigt löjligt. Jag beställde en bäddmadrass från Sova med leveranstid 4-6 veckor. Det tog 12 veckor innan den kom. Mm. Och det är klart att då kan man ju konstatera att alltså de luras ju här. De luras ju, för jag menar, det här är ju misstämmer ju leveranstider på mer än man kan säga. Det är absolut inte på något sätt rimligt. Och jag menar, näthandeln ökar ju enormt kraftigt. Och enda sättet att råda bot på detta, det är ju att kan man inte leverera det utlovade i tid så ska 25% av varans pris gå tillbaka till kunden.
Mm, det är så. Jag tycker, men Posten, var de några bad guys här eller?
Postnord?
Ja.
Ja, men det får man väl ändå lov att säga, att de, trots att Net-on-Net verkade ha begärt längre liggtid, så hade inte de riktigt lyssnat på det. Mm. Och de hade ju inte riktigt heller koll på det där mejlet som jag skickade till dem om överenskommet datum heller.
Man säljer in en vara med felaktiga besked, och det här gör de bara diffust. Det är säkert inget brott mot någon konsumentlag. Det är, sluta inte lyssna nu, men det är precis som American Express gör. De säger att du får ett kreditkort utan kreditgräns, men i själva verket har det en kreditgräns. Det vill säga att man säljer in en vara med en sak som inte stämmer. Man är inte ärlig med kunden. Oärlighet uppskattar jag inte.
Ja, vi går vidare med fler... Vad sa du?
Kan man inte bara få ta en... Nästa avsnitt eller något framöver så måste vi prata om flygbolagens bagagehantering. Jag är övertygad om att av våra lyssnare finns det säkert mängder med lyssnare som har upplevt problem med bagage som inte kommer fram i tid. Och framförallt hur flygbolagen hanterar det när de ska skicka fram bagaget och ersätta för sent kommet bagage. Den ska vi ta vid tillfälle.
Sådär, nu Lasse lackar, det får du göra nästa gång. Det kommer fler passningar från på Twitter här då till @sporthuset ifrån Only Tune Army, så heter det. Var det ni som pratade om att tränaren får en mycket bättre bild av spelet om han är på läktaren? Det gäller alltså fotboll. Gäller det bara i Sverige? Det var ju riktat till dig där, Jens, för du är inne på det. Steve McLaren i Derby springer ju hejvilt mellan läktarplats och avbytarbänk med mikrofon i högsta hugg.
Alltså jag försökte leta rätt på det där, för jag har inte sett Steve McLaren på ett tag och ville ha svaret på det där, för jag blev jättenyfiken, för headset är ju inte tillåtet i i allsvenskan att ha mellan läktare, bänk, läktare. Och här låter det uppenbarligen som att både headsetfunktionen finns och dessutom möjligheten att kuta fram och tillbaka. Så jag har inte hela svaret på det där, men det jag gärna skulle se är att vi öppnar för det i allsvenskan. För jag tror det är bara en tidsfråga innan det är dags. Och vi ska inte behöva att det är så att Premier League går före.
Vi måste kunna göra några egna
vi
saker.
Måste kunna, vissa beslut måste vi kunna fatta på egen hand, liksom sunt förnuft och sånt som kan göra sporten ännu bättre. För allting bottnade ju i att sitter man där nere i den här tränarbänken som var ju sämsta tänkbara position för att fatta beslut och se matchen.
Det var det som var din lite grann inside allsvenskan den gången, att han som har den viktigaste uppgiften ser sämst av alla på hela arenan. Vad egentligen som händer, de måste gå på kanske intuition och titta på spelet på ett annat sätt och så. Ja, sen fick vi in från Lars Ekholmer som är en av de flitigaste lyssnarna utav Sporthuset. Han vill hylla Thomas Johanssons inlägg efter matchen Färjestad-Djurgården. Och nu är det dags för dig, Jens, att försvara ditt gamla yrke. Han såg och upplevde en version av matchen i tv-sändningen, Thomas Johansson alltså. Men fick sen en helt annan version när han pratade med tränarna. Han var inne på att experterna analyserar sönder matchen, eller i alla fall förändrar den matchbild som upplevs spontant på plats i arenan. Tränarna tyckte att det var en fantastisk match. Och jag har den känslan själv när jag tittar tillbaka på dagens sändningar. Det är jobbigt med dessa analyser. Jag har tröttnat, det blir för mycket. Man byter kanal i pauserna. Jag längtar tillbaka till tv-sändningen när kommentatorerna förmedlar en härlig känsla, spänning och bara den info man precis behövde för att få en härlig sportupplevelse. Inte en flodvåg av det som vi annars hyllat dig för, Jens. En gång, ingen gång, analyser. Nördarna sport-tv har gått för långt. Experternas match, en match där analysen är i fokus och analys av regelbrott borde bestraffas annorlunda. Rader med taktiska och tekniska sekvenser som sker minst tre gånger. Gärna i en kamera som inte är i direktsändning. Matchen upplevs som fördel i halvtidspaus, periodpaus. Analyser, analyser, analyser. Och vad kommer hända efter det? Stämde hypoteserna i själva matchen? Experterna, analysgruppen har tagit för mycket plats i sändningen. Det är till och med att det förmedlas en matchbild som inte ens är den som upplevs på plats. Nej. Det är ju helt fel.
Där la vi ner samtliga studiosändningar. Tack, Lars Ekholm.
Ja. han beskriver ju, Lars, tack för inlägget. Du hade för övrigt någon helt lysande idé om hur vi kunde utveckla podcasten i tidigare mejl som du har skickat in, och det är vi tacksamma för. Det här är en totalsågning av mig och mitt arbetssätt, verkligen. Rakt av.
Det är skönt att du har slutat.
Jag tackar för ärligheten. Du beskriver ju att det är liksom tre olika matcherna, supportrarnas, tränarnas, experterna. Jag tycker det är fel att beskriva det som tre matcher. Jag tycker det finns fler matcher än så. På samma sätt som det finns flera olika sätt att vinna och förlora en match. Och det är det som är tjusningen. Men däremot så tycker jag att det har ju vi pratat om tidigare, att vi kan emellanåt i sändningar snöa in på saker. Så när vi liksom lämnar sändningen så tänker vi, i vilken utsträckning var de här domsluten värda den här uppmärksamheten som vi gav dem och den här tiden av sändningen? Och där liksom tycker jag det landar hos experter, och det landar hos redaktörer, och det landar hos emellanåt hos programledare också. Jag tycker Ekholm är, ta inte illa upp nu, du är lite fyrkantig skulle jag vilja säga. För en gång, ingen gång, det ligger... Jag älskar detaljer. Jag älskar delikatesser. Jag älskar någon som bryter mönstret. Det vill säga, det sker bara en gång. Och jag lyfter det så jättegärna. Det fanns nästan ingenting som jag lyfte mer än den typen av grejer. Så det liksom är, men däremot om man ska försöka hitta linjer i en spelidé, det vill säga ett företags affärsidé, då funkar modellen en gång, ingen gång, två gånger kanske, tre gånger du har ett case. Så där skulle jag vilja runda av hörnen på dig, Lars, men tack så jättemycket för synpunkterna.
Nu ska vi se, nu kommer lådan här, den var ute i ett annat rum, så det är dags för nästa moment. Nämligen detta.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Brukar vi dra lapp innan, eller hur är det?
Ja, det är lite, nej, efter. Men alltså, det börjar se kritiskt ut med lådan, ser du det?
Ja, men jag tycker det där är första gången som en lapp kommer att dras underifrån. Det är väl på tiden. Det är två lappar som vill sticka ut och de måste ju få vara med.
Jag petar in dem här igen.
Det är efter den upplevelsen som var när jag och lådan sprang gata upp och gata ner på jakt efter min bil. Va? Jag är så, den där lådan är ju gjord för att vara otymplig.
Den var det lådans fel att din bil blev bortboxerad eller?
Om jag kunde skylla på den ändå. Mm. Men jag är överlycklig över att vara i Montreal och inte behöva släpa den där lådan faktiskt.
Mm. Lyssnarnas val drog vi ju senast. Eller det var ju egentligen för två episoder sedan. Vi hade ju vårt nyårsavsnitt senast. Och då rasade det in önskemål från er. Det kom in... Chapecoense heter de, va? Och deras resa genom seriesystemet. Jamaikas bobsleylag 88, Josef Elanga, Kennedy Bakircioglu, Daniel Rickardsson, Åke Strömmer, Manchester Uniteds trippel 1999, Gunnar Nordahl, Jan-Ove Waldner har kommit till att sporthuset på Twitter och sporthuset at houseofsports.se på mail. Vi trattade ner det till 4 val i en poll, en undersökning på vår Twitter-sajt, och kunde då konstatera att det blev så här mellan de 4 alternativen. Guldmatchen mellan Blåvitt och AIK 2009 som sändes på Kanal Plus, den helt avgörande matchen, fick 16% av rösterna. Ayrton Senna, en av Brasiliens största idrottsmän genom tiderna, fick samma procentandel, 16%. 29% tyckte att Säcken, Thomas Wassberg, skulle kärleksbombas. Han fick en hel del röster. Men nummer 1, med 39% utav de 700 röster som kom in, gick till Liverpools Champions League-seger 2005. Och det var Jens Fjällström som fick uppgiften att ta tag i det.
Mm. Jag tycker det här är matchen som visar att ingenting är omöjligt. Till att börja med, en Champions League-final, matchens magnitud. Jo, det här är matchen som alla fotbollsspelare vill spela, och till och med när de sitter där framför tvn och ser finalen börja rullas upp är beredd att offra ena fingret för. Det var dessutom två historiska klubbar som möter, som har supportrar såväl lokalt som globalt. Artisterna, spelarna som var på plats. Oj, 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 vad vackert det var. Istanbul var skådeplatsen, och jag delar in den här matchen i 3 kapitel. Vi börjar med kapitel 1, italiensk dominans. Det är mer eller mindre matchens första minut som Pirlos frispark når Maldini, som dundrar in en volley, en variant som gick hem. Det följs upp av Nicky Stolpen från Milans del, Shevchenkos bortdömda mål, följt av en kontring med Kaká, Shevchenko, Crespo som målskytt. Lyssna på namnen. 3-0, Kakás genomskärare alla Steven Gerrard till Crespo. Det är en helt underbar passning. Leta rätt på det på YouTube. Titta på det. Chippen, målet. Milan spelar en fotboll som inte finns på denna jord. Free kick from Milan. Crespo, another one who will be within Pirlo's sights, but he delivers it low. What a start! Paolo Maldini, the Milan captain, strikes first in the first minute. Here's Kaká. And here's the trouble, it's Shevchenko, it's Crespo, it's 2-0 Milan, and it just gets worse for Liverpool before half-time. And they're split again here, another chance for Crespo, another goal for Hernan Crespo, and it's 3-0 to Milan before half-time. Inför pausen så knallar Gattuso ut, på vägen ut till omklädningsrummet så klappar han Champions League-pokalen. Vi kan alla lista ut vad han tänker. Det här är nära nu. Sen kommer kapitel 2. Kapitel 2 föregås av det här. Liverpool, Hillsborough-olyckan där 96 fans miste livet. Efter det fick den här sången You'll Never Walk Alone en helt ny innebörd. Den sjungs med passion men också med smärta. I paus, i underläge 0-3, sjöng Liverpool-supportrarna det här. Och vilka 6 minuter och vilken comeback på 6 minuter som Liverpool stod för i andra halvlek. Det är kapitel 2 i den här historien. Rises inlägg till Steven Gerrard som hoppar, vrider hela kroppen, stångar in 1-3. Det är ingen glädje, men det är ett mål som ger hopp. Ett mål som ger hopp, ingen glädje. 2 minuter senare, Smicher. Distansskott som smiter in vid stolproten. Det är glädje, ja, det är lite någonting åt extas, men än är det ingen som tror på någonting. Men nu är alla Liverpool-sinnen vakna. Gerrard beger sig ju iväg på en djupledslöpning. Ihop med hans nickmål så ska jag vilja säga att det här är beskrivningen vad en box-to-box mittfältare är, och Steven Gerrard var en av världens bästa inom det området. Han vinner en straff. Och vad är det som händer? Jo, det är Gattuso. Han som klappade på Champions League-pokalen. Han som redan trodde att jobbet var gjort. Som inte hänger på Gattuso utan drar ner honom så det blir straff. Straffen, ett kapitel i sig egentligen. En ung Xabi Alonso ska sätta den här superräddningen av Dida nere i högra stolproten. Men returen sopar Xabi Alonso in. På 6 minuter går Liverpool från 0-3 till 3-3. Och den här matchen går sedan till förlängning och till straffar. Men jag skiter nästan i straffarna, för en stund i varje fall. För att det här var 90 minuter fotboll som är något av det bästa som har spelats i en stor match och i en stor final. 6 mål och massor av dramatik. Straffsparksläggningen, kapitel 3. Wobbly legs, kommer ni ihåg? Jerzy Dudek stod och vinglade så här för att psyka Milan-spelarna. Och egentligen är det ju i det här fallet på straffsparksläggningen, så tror jag det är 2-0 till Liverpool tidigt, för att sedan kvitteras av Milan via Kaká, och jag vet inte vem det var med som gjorde det 2-2-målet, innan Smicher kliver fram igen, sätter 3-2 i straffsparksläggningen. Sista femte straffen måste Milans Shevchenko sätta, missar en, Jerzy Dudek räddar, och så sedan så blir det här jublet som inte vet några gränser. Och det här är matchen som visar att allt är möjligt, och jag tycker det var en helt fenomenal match.
We are going to a penalty shootout. Dudek looks to make himself look big here against Serginho, who misses! Best possible start for Liverpool. Hesitates, but scores. He can barely afford to miss. But he has missed! Dudek saves! Hoping and praying here that he can give them a 2-0 lead in the shootout. And he does! It's all going Liverpool's way. Dudek has been involved himself in a little bit of gamesmanship against opponents tonight. Is that going to face John Dahl Thomason? No. If he scores this, they'll almost be touching the trophy. Risa turned round. But has the contest turned around? Emphatically taken by Kaká, despite the attempts to put him off. Schmitzer's last act for Liverpool is to score a penalty that keeps their noses in front. Europe's deadliest finisher.
Det händer ju några gånger i idrott att vi får den här typen av matchutvecklingar, och det är det som skapar historia, det vill säga hopplösa underlägen vänds, klara segrar förloras. Men det som gör det här exceptionellt är ju dels att det är en sån stor match, precis som du säger Jens, det är den matchen som alla fotbollsspelare drömmer om att få uppleva vid sidan av en VM-final möjligen, eller EM-final då med Europa-mått mätt. Det är ju det ena, och det andra är ju det blir ju på något sätt, när det inkluderar ju två utav de stora klubbarna i fotbolls-Europa. AC Milan med all den betydelse och historien som finns i den italienska fotbollen för dem, och Liverpool som ju har en sån stark förankring också i Sverige. Så den blir ju för Tipsextra generationen och alla Liverpool-fans oslagbar i någon mening. När du räknar upp de där Milan-spelarna, jag tänkte bara, vilket jäkla lag de hade. Alla lirar ju där.
Ja.
Och det, som jag kommer ihåg det, så fort Milan gjorde mål var ju matchen slut. Jag tror inte att de kan inte på 15 år släppa in tre mål i en och samma fotbollsmatch. Än mindre i en och samma halvlek. Och än mindre på 6 minuter. Det har väl aldrig hänt i Milans fotbollshistoria i någon mening. Så det är ju lika osannolikt det som händer där som att Tyskland ska tappa 4-0 till Sverige i en andra halvlek från 57 minuten och framåt i Berlin. Sen är det en sak till som jag känner är. Och det är ju You'll Never Walk Alone. Och betydelsen den har och styrkan den har. Och du beskriver det ju också så starkt med den historiken som finns. För det är ju den sjungs ju faktiskt med stolthet, absolut. Men den sjungs ju faktiskt också med smärta. Varje gång. Och det tycker jag är en av de absolut starkaste. Det kan vi egentligen ha ett eget program om, alltså de här supportersångerna som är knutna till respektive lag. Men för mig är det ju, det finns fler lag som har den, jag vet det, Celtic till exempel. Men det blir i helheten oemotståndligt.
Jag hade listat men inte lyckats få med det här. Milans laguppställning. För Milans laguppställning i den här finalen är, alltså det är högkalibrigt på varenda position. Ja. Medan Liverpool är inte alls lika glänsande, och det bidrar ju till att det är Liverpool som hamnar i underläge. Mm. Det är inte Milan som hamnar i underläge och tar sig tillbaka och sedan vinner den här matchen. Och jag tycker också Liverpools historia, rika historia med massor av både ligatitlar och Europacup-titlar, men liksom ingenting i närtid.
Nej.
De har ju törstat, alltså de som är nya supportrar för Liverpool vet ju inte riktigt om hur det går till att vinna någonting vid det här tillfället. Och den törsten, längtnaden, saknaden att trånat efter vinster gör ju att glädjen och euforin när man dessutom vänder 0-3 på det här sättet blir, tror jag, något alldeles, alldeles speciellt.
Mm. Ja, Milan var väl Serie A-segrare medan Liverpool var några placeringar bakom och hade gått till Champions League på det sättet. Ja, det där var ju...
Ni vet ju britterna också med rubrikerna. Alltså ja. Tusan, och jag hade scrollat igenom och sånt där och Comeback Kings. Och, ja, men de får ju ihop det på ett sånt sätt som man bara... engelskan är vacker i såna här lägen.
Verkligen.
Steven Gerrard, när han beskriver efteråt. Ja.
Och tänk att han sumpar den där straffen. Det hade jag glömt bort.
Mm.
Till 3-3. Han sumpar den.
Ja.
Och så dundrar han Chabron och så dundrar han in returen. Ja. Det hade jag glömt bort. Det gör ju, alltså storyn är ju så vansklig. Men det här är ju idrott. Och det är ju därför vi älskar att hålla. Alltså för det här, idrott är ju stora segrar och det är bittra förluster. Men det är också gåshud. Och det är historier som inte... Verkligheten är bättre.
Mm.
Verkligheten är bättre än dikten.
Mm.
Och verkligheten övertrumfar det som kan hittas på. Och mellan varven på ett sätt som gör att man häpnar. Jag trodde till exempel aldrig att House of Cards skulle överträffas av det amerikanska presidentvalet med Donald Trump.
Det är bra, nu kör vi en lappdragning. Jag tycker Jens kan dra en lapp till Lena Sundqvist som kommer nästa gång. Så får Lena ta hand om den kärleksbombningen.
Här ska du få något trevligt att tugga i.
Tejpa den här.
Lena!
Tejpa den där lådan.
Jag ser på min Skype-bild hur lådan faktiskt är på väg att falla sönder. Den faller i bitar.
Den är riktigt blek.
Vad står det på
lådan?
Lappen?
Ja. Här får vi be oss tillbaka i tiden till en klassisk match.
En till klassisk match.
Som jag kan tänka mig. Jag misstänker att Lena kommer att be sig till Ullevi. Vi pratar inte fotboll. Vi pratar man mot man i ringen.
Ingo.
Vi pratar Ingo. Ingmar Johansson.
Ingmar Johansson.
Ingmar Johansson.
Ingo. En av de största i den svenska idrottshistorien. Mm. Och som vi har varit inne på när det gäller Ingo tidigare. Han fick aldrig bragdguldet för tungviktstiteln 1959. eftersom han var professionell och det var inte tillåtet då att han blev inte aktuell av den anledningen.
Anses väl Floyd Patterson på Yankee Stadium. Ja. Mm.
Men det finns ju som du säger också en...
Håll modet uppe.
Ja, det finns en häftiga match på
Ullevi också. Och gå inte lägger. Mm.
Ingo, undrar om Lena gillar boxning. Vi får se. Mm.
Det var ju inte sänt av Sveriges Radio som alla vet, utan det sändes ut av en fristående station. Jag tror det var Radio Luxemburg, strunt samma på natten där. Och då var det ju det som sades i väntan på matchen där, som ju gick sent, nästan närmare morgon svensk tid där, mitt i sommaren i slutet på juni månad. Så sa radiopresentören, som jag tror var Pekka Langer, som sa att håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så spelade de en ny låt. Och så kom de in igen från studion och sa, vi väntar fortfarande på kontakten med New York och Yankee Stadium. Det är fortfarande en bit ifrån match. Så vi säger till er, håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så kom nästa sköna låt, va? Så höll de på.
Jag måste säga, en sak som jag har tyckt genom hela sporthusets historia kopplat till kärleksbombningen. För kärleksbombningen har ju hängt med hela vägen. Är att de allra finaste kärleksbombningarna blir ibland när man kärleksbombar någonting som man tidigare inte hade känt kärlek för. Mm. Så jag tycker det skulle vara lite intressant om Lena Sundqvist inte har någon vidare mycket connections med boxning sen tidigare. Mm. För jag tror genom att läsa på Ingos historia och storheten i att vinna en tungviktstitel och på det sättet och människan som Ingo var, så tror jag att det kan bli en väldigt positiv överraskning.
Och Ingmar Johansson är ju en av Sveriges tre största idrottare genom tiderna, mätt före Zlatan Ibrahimovic. Mm. Vi vet det därför att den listan plockades fram i samma idrottsgalan vid millennieskiftet. Etta Björn Borg, tvåa Ingmar Stenmark, trea Ingmar Johansson. Jag tror Gio Waldner var fyra. Och då men Zlatan hade ju inte slagit igenom ändå, så han hade ju varit med i diskussionen där.
Och då ska han såklart kärleksbombas även i sporthuset. Närmare bestämt i avsnitt 75 nästa torsdag. Nu säger vi hej för idag. Lycka till Lasse, avslutningen på junior-VM som sänds på TV12. I alla fall delvis. Den avslutande matchen med Sverige kommer gå i TV12.
Ja, jag ska ge mig ut här tänkte jag idag i Montreal där det ånyo blir snöstorm. Det är ju det ungefär varannan dag. Temperaturen kan på morgonen vara minus 12 för att vara plus 4 på eftermiddagen. Och här regnade is. Här regnade is. Det blir alltså ett istäcke på dessa iskalla trottoarer och vägar som ligger. Så det är fullständigt livsfarligt i det perspektivet. Men de lägger en kvarts miljard på snöröjning, så den detaljen har de hanterat.
Ja, och Jens, vi ses. Vi kan ta fika direkt efteråt här va?
Det
var länge sedan vi sågs. Eller hur?
Ska se till att komma tillbaka hit snart.
Vad kul. Ja, vad inkluderande den här podden är.
Martin vill vara med på fika också. Eller? Ja, bra.
Lussebull.
Vi ses nästa torsdag. Hej då.
Hej, hej, hej.
Sporthuset produceras av House of Sports för C-more. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.